Kan bara lägga den på bordet. Så, okej, okay, så välkomna allesammans. Och jag nämnde det alldeles nyss här att vi ska gå till Galaterbrevet och titta på verserna, eller kapitel 4 och verserna 8-20. Galaterbrevet 4, 8-20. Men innan vi gör det så tar vi en liten stund i bön här och ber att Herren välsignar de här tankarna. Jesus, vi kommer inför dig just nu. Vi tackar dig för ditt ord, ditt övernaturliga ord. Herre, vi ber att vi skulle verkligen ha en jordmån som tar emot från dig, Jesus, denna kväll. Och Jesus, vi ber att vi skulle göra rum i våra tankar, i våra hjärtan, för det som verkligen har betydelse, nämligen Bibeln och ditt ord, Herre. Så välsigna de här tankarna nu för oss i ditt namn. Amen. Vi är som sagt var i Galaterbrevet, och den här gången så ursäkta, så ska vi tala om att synden är lömsk, för att den vinner terräng lite i taget och vi märker det inte. Det är väldigt vanligt det här liksom, att man, ja men jag är okej okay, liksom, men sen märker man efter ett tag att man är inte alls okej. Det var en pastor en gång som använde illustrationen när man åker till bilprovningen. Bilen rullar, bilen går bra. Det är ju inga fel på den här bilen, tror man. Men sen när man har kollat upp den så får man ett protokoll där liksom. Det är fel, det är fel, det är fel. Det är lite så med oss också på något sätt. Att vi tror att vi är okej. Men när vi kommer under luppen, det vill säga så man liksom tittar på en. När Guds ande börjar att göra sitt verk i oss, så ser vi att vi är inte alls så okej som vi kanske tror. Och det vanligaste sättet som vi driver iväg, det är att vi utvecklar ett hjärta av sten. Martin pratade förut om fantomen. Han sov utan madrass. Han sov bara på en sten. Sten, sen har han en sten till kudde. Så antagligen att stentäcke också. Allt är av sten. Men jag tänkte just bara på hur hur lätt det är att hamna i en situation där vi kanske vet vad som förväntas av oss, både från Guds perspektiv och människors perspektiv, och vi lever på något sätt bara genom andliga ritualer och rutiner och så vidare, men det är ett hjärta av sten. Och vi vill verkligen inte ha ett hjärta av sten. Paulus var orolig för galaterna, och de verkar ha gått från överlåtelse till Herren och entusiasm att tjäna honom till plikt och tristess, alltså att man var uttråkad och liksom ville inte någonting. Och vi ska tala om just idag att faran att driva iväg, faran att driva iväg. Och ni vet det här ordet frälsning i Bibeln, det är ett grekiskt ord som är sozo, som betyder precis som på svenska att bli frälst, att bli räddad från någonting. Men faktum är att i de flesta fall när ordet används i Nya Testamentet så talas det alltså inte om att bli räddad från helvetet, utan det handlar om att bli räddad från syndens konsekvenser. Alltså vi lever med destruktiva tankar, destruktiva vanor som gör att vi skördar vad vi sår och så vidare. Och oftast när frälsning används i Bibeln så är det liksom frälsning, räddning från syndens konsekvenser i våra liv. Och Bibeln talar ju om rättfärdiggörelse. Rättfärdiggörelse är någonting som vi läser om i Romarbrevet 4:3. Abraham trodde Gud och det räknades honom som rättfärdighet. Hur lång tid tog det? En millisekund. Abraham trodde, Gud förklarade honom rättfärdig. Pang, bom, saken var klar. Men sen har vi någonting som kallas för helgelse. Och det här kommer av ett grekiskt ord som är hagiazo, som betyder att bli avskild till någonting. Så att helgelse betyder alltså att jag tar emot rättfärdiggörelsen i den himmelska domstolen. Pang, bom, i Guds ögon är jag rättfärdig. Men helgelse betyder alltså att mitt liv, dag för dag, stund för stund, område efter område, detalj för detalj, blir avskilt till honom. Så att mitt liv mer och mer förhärligar honom. Det vill säga jag vandrar på ett sätt som är värdigt min himmelska kallelse. När vi läser i Efesierbrevet exempelvis så har vi 6 kapitel. Det är en väldigt typisk indelning i Nya Testamentet. Att den första halvan är en doktrinär halva. Den handlar om vad vi är rent ställningsmässigt inför Gud. Vad vi har fått som en gåva. Men sen mitt i det så är det en brytpunkt. Står det vandra värdigt den kallelsen ni har fått. Alltså den himmelska kallelsen. Det är inte kallelsen att åka till Kina. Utan det är kallelsen att vara ett Guds barn. Att tjäna honom. Att leva för honom. Vandra värdigt den. Och det här ordet i grekiskan är egentligen ett ord som betyder liksom att vara värdig men också balanserad i bemärkelsen att ha inte liksom ett liv som inte reflekterar den himmelska kallelsen. Så helgelsen är en livslång process. Rättfärdiggörelsen är omedelbart. I Romarbrevet 1:17 står det att vi går från tro till tro. Så Abraham trodde Gud, blev rättfärdig förklarad, tog en millisekund. Sedan går vi från tro till tro, en livslång process, en helgelse där vi lär oss att vandra värdigt det som Gud har gett oss. Och i de här verserna som vi alldeles strax ska läsa här så tar han upp problemet först i verserna 8-11 och sen ger han en lösning här i verserna 12-20. Så problemet som vi har då, vi ska läsa verserna 8-11, det är att vi går bakåt. Börja med vers 8. Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu, då ni känner Gud, ja än mer, har blivit kända av Gud. Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag ansträngt mig förgäves bland er. I vers 8 talar han förmodligen om hedningarna som tillbad naturen, som tillbad avgudar, som är skapade. Vi vet att skaparen, det vill säga Gud själv, är alltid större än skapelsen. Man ser det mycket idag, liksom man lyssnar på de mest inbitna evolutionsprogram. Och de går på och de går på och de går på om miljoner år och miljarder år och det ena med det andra. Men sen helt plötsligt så säger de att den här lilla varelsen här som ingen ens visste att den fanns förrän man uppfann ett fantastiskt stort mikroskop liksom, den är skapad för att, men vänta nu, hörde du vad du sa egentligen? Den är skapad för att, nej, den är inte skapad för någonting. Den är bara utvecklad. Den har bara blivit till där av. Men de använder den här terminologin. De använder de här orden. Att någonting är skapat för eller och så vidare. Så det är på något sätt att det är inbyggt i människan. Vi förstår vissa saker. Men vi vill inte förstå det. Men i vers 9 ser man att nu kände galaterna Herren. Och ordet känna används 2 gånger och talar om en nära relation. Men jag älskar det här att det är inte bara att vi har lärt känna Gud. Utan det står att vi också blivit kända av honom. Tänk er det liksom att Gud känner oss. Liksom det är rätt ofattbart egentligen. Liksom att av alla saker som Gud kan syssla med i sitt eget universum. Så känner han oss individ. Liksom att han vet vilka vi är. Han bryr sig om oss. Han vet våra svagheter. Han vet våra besvikelser. Han vet alla de här sakerna. Och det är en sak att känna Gud. Och hur mycket känner vi honom egentligen? Vi tror, jag känner Gud liksom. Jag läste Bibeln en gång för 4 år sedan. Jag känner Gud. Ursäkta. Men egentligen, hur mycket känner vi honom egentligen? Men tänk att vara helt och hållet känd av Gud. Det är en ganska skrämmande tanke egentligen. Liksom att det är inte bara att han vet alla synder som jag har begått i mitt liv. Han vet också alla synder som jag kommer att begå i framtiden. Och om inte Guds karaktär och natur var en nådesfull sådan, då skulle det vara en ganska skrämmande tanke. Men nu är det en ganska befriande tanke egentligen. Liksom att det är inga hemligheter som ligger framför. Liksom att Gud helt plötsligt en dag börjar bita sig på naglarna. Och säga, man kan inte tro att hon skulle kunna hitta på den grejen. Eller att han skulle göra den här saken. Har ingenting med det att göra. Men vi är kända av honom. men vi känner honom också. Och Paulus, han är chockad över att man kan gå från ett liv i andlig frihet som de fick till ett liv i religiös fångenskap som de nu hade gått tillbaks in i. Och tänk på att det här var inte någonting som hade skett över årtionden. Det var inte liksom en ny generation han kom tillbaks till. Han kom alltså tillbaks till en församling som, det här är alltså bara något år gammalt. Och så snabbt hade de gått tillbaks in i det här. Och i vers 10 ser vi här att de specialiserade sig och observerade vissa dagar som var mera heliga än andra. Vi vet inte riktigt vad det egentligen kanske var. Det fanns sån här lagivrare som ville liksom få dem att hålla judarnas lag och så vidare. Inte för att bli frälsta, för där har de redan fått papper på från Jerusalem att frälsningen kommer av nåd och är genom tro. Men nu ville de införa samma laggärningar för att de skulle bli helgade. Liksom sa liksom, ja okej, ni har blivit rättfärdigt förklarad, men nu ska ni bli helgade genom att följa samma lag och samma omskärelse etc. etc. Men vad är det då för saker egentligen som kan driva oss bort från Gud? Vi skulle naturligtvis kunna göra den listan precis hur lång som helst. Jag tänkte på några saker som är ganska vanliga. Rikedom, pengar, inflytande och så vidare. Skapar ofta stolthet, skapar ofta oberoende. Jag har berättat för er tidigare att jag är inte alls på social media. Dels för att jag inte vill befatta mig med de tekniska detaljerna. Men jag vill inte fastna i det heller. Så det är några av anledningarna. Men jag har WhatsApp. Och helt plötsligt så hade en man från Zimbabwe, som är i vår Great Grace-församling i Harare, huvudstaden i Zimbabwe, före detta Rhodesia. Han hade snappat upp någonting om mig och började skriva. En ung man. Och Han är helt fantastisk. Liksom. Varenda dag kommer det någonting uppbyggande. Liksom. Bara någon bibelvers, någon tanke. Liksom. Du är i bönen. Liksom. Bara boom, boom, boom. Och inte något sånt här överdrivet, vet, som människor som bara bombarderar med information som man aldrig hinner läsa i alla fall. Och det mesta av det helt... Men alltså, det är alltid jordnära. Det är alltid liksom någonting vettigt. Och han går sista året i bibelskolan. Och han är påläst om både det ena och det andra. Och han var bland annat påläst också om svensk väckelsehistoria. Det var lite småintressant. Och det var så häftigt liksom vad han började snacka om. Men det var så häftigt på något sätt liksom det här. Han sa att det som gör att människorna är ljumna i Europa, det är ju också rikedomen, att man har för mycket. Och han var så rolig, för han sa, han går varje dag till bibelskolan, och jag kunde inte låta bli att fråga, hur lång tid tar det?
En timme, tre timmar.
Tre timmar tillbaka. Jag tycker bara det är helt underbart.
Och
3 timmar tar det att gå. Men jag tänker just på det här. Stolthet stänger nåden. I Jakobs brev 4:6 står det att han ger mer nåd till den som ödmjukar sig. Och bitterhet, en annan sak. Rikedom, en bitterhet. Någonting, familjemedlem, vän, ledare, tänker på att hämnas. Det tar all tid man har, all energi. Allting går ut på det här liksom, att på något sätt jag har blivit bitter. Det är en väldigt, väldigt svår sak som ofta tar oss bort från Gud. Rikedomar, ja. Bitterhet också. Fruktan av olika slag. Vi är rädda för någonting. Inklusive att följa Gud. De 12 spejarna gick in i landet. De såg jättarna, de såg problemen, de såg hindren. De sa nej. 10 stycken av dem sa nej, det går inte. En ande av otro. 2 av dem, Joshua och Caleb, sa nej, det går visst. Därför att Herren har sagt att det här landet är vårt. Och därför så kunde de, men de fick vänta i 40 år. De fick vänta på att en hel generation av otro skulle gå under i öknen. Och sen som gamla gubbar så fick de gå in, Joshua och Caleb, i löfteslandet. Men jag tänker just på det liksom, det står att det var en annan ande i de männen, Joshua och Caleb. Så många kristna vill säga, det går inte liksom. Vi har fruktan av olika sätt. Herren kan inte göra det. Kan han inte? Jo, absolut kan han. Besvikelse. Gud gav mig inte alla de sakerna som jag ville ha när jag knäppte med fingrarna på det här sättet. Prövningar, lidanden ska inte höra hemma i en kristens liv. Liksom. Det betyder ju bara att de inte har tro och så vidare. Men, och så blir man besviken istället. Liksom. Besviken på sig själv men ytterst på Gud. Så rikedomar, bitterhet, fruktan, besvikelse. Men också lagiskhet. På något sätt att man fastnar i ett system som man följer. Det finns ingen glädje i det. Det finns inget liv. Man har en förväntan på att vissa saker ska vara på ett visst sätt. Och jag försöker bara att göra det på det sättet. Så sen tänkte jag bara på här. En man som heter William James, han skrev så här att så en tanke, skörda en handling. Så en handling och skörda en vana. Så en vana och skörda ett öde, en destination. En tanke som vi tänker, det är bara en tanke, men den kan vara väldigt destruktiv. Nu gör jag helt plötsligt mina tankar. Och den här handlingen upprepar jag. Och nu har jag helt plötsligt en vana. Och den här vanan gör att jag gör vissa saker. En av de grejerna som nu var i Finland. Pastor Kjell sa liksom, han har alltid sin stil. Prata med grannen liksom 2 minuter om en viss grej. Något så här. Och han sa liksom att dåliga vanor. Har vi dåliga vanor? Det är inte ens en svaghet. Det är bara dåliga vanor som jag har. Jag gör någonting. Men om vi lever i de här vanorna. Då blir det min destination. Jag kan inte bryta ut ifrån det här. Och jag tänkte på det här om galaterna här och lagiskhet. Man sår en handling. Man gör någonting. Man skördar en rutin. Och man sår en rutin och man skördar en ritual. Ni vet liksom i det religiösa livet, ritualer. Man gör saker hela tiden. Och man sår en ritual och man förstör en relation. Man förstör relationen därför att en ritual är motsatsen till en relation. Visst, om jag har en relation med Gud så gör jag vissa saker konsekvent därför att det är en övertygelse. Man skulle kunna kalla det för en ritual. Men om jag gör en ritual för att jag tror på något sätt att det är det här som Gud förväntar sig eller människor förväntar sig av en, då kan det förstöra en relation. Det var precis det som jag menar, en relation med Gud men också med människor. Det var precis det som hände här i Galatien. Och alla de här 5 grejerna som jag nämnde och andra givetvis kanske är olika för olika personer, men de har det gemensamt. Att det händer väldigt sakta och inte helt plötsligt. Och sen bara så tänker man, men hur hamnade jag där? Liksom? Jag har inte varit i kyrkan på ett år. Liksom. Ja, men hur händer det då? Ja, naturligtvis därför att det här destruktiva handlandet kom in. En tanke, liksom. Nej, men det är inte så viktigt med de här sakerna. Liksom. Jag började att handla utifrån det och sedan så började skörda en vana. Liksom. Jag får andra vanor och göra saker som jag kanske inte nödvändigtvis som kanske nödvändigtvis inte är fel eller syndiga i sig, men de tar mig bort ifrån det som är viktigt och centralt, och helt plötsligt så har jag en destination. Mina destruktiva tankar, vanor och så vidare för mig i fel riktning. Men lösningen, han har lösningen här i verserna 12 till och med 20. Jag ber er bröder, bli som jag eftersom jag har blivit som ni. Ni har inte gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. Fastän min svaga kropp kunde ha inneburit en frestelse för er, så föraktade ni mig inte heller, föraktade mig inte eller avskydde mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, jag som Kristus Jesus. Vad hör man nu er lovprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig om det varit möjligt. Har jag nu blivit er fiende därför att jag säger er sanningen? Dessa människor är ivriga att vinna er, men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver ska hålla er till dem. Det är bra att vara ivrig för det som är gott. Det gäller alltid och inte bara när jag är hos er. Mina barn, som jag nu en gång med smärta föder till Kristus har tagit gestalt i er. Jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er. Vad är lösningen? Jo, att vi går framåt. Lösningen är alltid att gå framåt. Och Paulus föreslår några lösningar här. Om ni tittar på verserna 12-16 så ser ni att han säger: kom ihåg din tidigare glädje. Kom ihåg din tidigare glädje. Paulus hade glädje trots att han hade gått igenom helt otroliga saker. Jag menar, om vi hade gått igenom en tiondel av det som Paulus gick igenom, så skulle vi nog avsäga oss vår kristna tro omedelbart. Men kom ihåg din tidigare glädje. Och han ville att de skulle komma ihåg saker från den tiden när de var nykristna. Därför att församlingen i Efesus, en annan församling med de här galaterna, vad var deras problem? Att de hade förlorat sin första kärlek. Ni vet det här liksom nykära, det här, den här relationen, entusiasmen. Det är den som är så viktig. Men de hade förlorat den. Och på något sätt, när vi läser i Uppenbarelseboken om församlingen i Efesus, ser vi på något sätt att det var ingenting fel på församlingen. De gjorde allting rätt. Moraliskt och praktiskt och allting. Det var allting. Men de hade, han sa, jag har en enda sak emot er. Och det är att ni har förlorat er första kärlek. Och just det här att bli kall. Att ha ett stenhjärta. Är någonting som vi måste skydda oss själva från. Och han säger en av de sakerna. Det är att komma ihåg din tidigare glädje. Och det är därför som det är roligt. Jag vet, ibland kan det vara jobbigt när man åker någonstans. Särskilt när man är ung då, sen är man med äldre människor. Och de pratar om en tid när de gjorde vissa saker och inte jag ens fanns. Eller man kommer i ett nytt sammanhang. Liksom man är med någon andra kristen. Man känner ingen där och de pratar om alla grejer. Jag har ju liksom ingen del av det. Men just det här att komma ihåg vad Gud har gjort i ens liv. Det fanns en tid när jag sökte Gud. Det fanns en tid när Gud sökte mig. Det fanns en tid då jag brann för honom. Det fanns en tid då jag gjorde det ena och det andra. Men liksom att komma ihåg det, inte på ett fördömande sätt. Liksom, jag gjorde det då och nu är jag inte alls sån längre. Men det här positiva. Tänk liksom när man gjorde sig och när man gjorde så. Jag kan göra det igen. Och Johannes sa till Efeserna att de skulle gå tillbaka till deras första gärningar. Det betyder inte första laggärningar. Men att göra de saker som man gjorde när man liksom var nykär i sin relation med Herren. Och därför att känslor är förledande ibland. Men känslor är inte alltid fel. Utan liksom det här gensvaret till sanningen, gensvaret till Herren, är faktiskt någonting positivt. Och många handlingar kommer ut ur detta. Och ibland kan det vara tufft. Men vad är lösningen? Jag sa just det här att det står i Ordspråksboken 11:25 att vattna så blir du vattnad. Jag sitter någonstans och jag säger, jag dör andligen. Jag sjunker. Okej, men vad är lösningen då? Fortsätta att sjunka? Nej, att vattna så blir du vattnad. Hör av dig till någon. Sök upp någon. Liksom bygg upp en person någonstans. Som du känner eller inte känner. Säg någonting gott. Säg någonting positivt. och se vad som kommer tillbaka från detta. Och fanns det en tid i ens liv när vi spenderade mer tid med Gud än idag? Om svaret är ja, kan det innebära att man driver bort från honom men att man inte märker det. Så kom ihåg det som har varit på det sättet i positiv bemärkelse. Men sen i verserna 17-20 ser vi, kom ihåg ditt framtida mål. Gud har byggt in i oss en önskan att bli godkända. Eller hur? Vi vill, om ni har barn så vet ni att när man är med dem någonstans och de ska göra någonting, det kanske är idrott, det kanske är teater, det kanske är någonting annat. Vad är det de gör om man tittar på dem? Det är liksom att de sneglar över på föräldrarna för att de vill så gärna ha uppmärksamheten. De vill så gärna ha ett godkännande. Det du gör är bra. Det du gör är okej. Okay. Och när vi får det här okejandet, liksom, du är okej. Okay, då kan vi göra vad som helst. Eller hur? Liksom, pappa, mamma eller familjen eller vännerna är för mig. Jag menar, det är ingen tillfällighet att folk vinner hemmamatcherna jämfört med bortamatcherna. Därför att man har ett stöd. Jag menar, om två lag är exakt lika bra och de möts, Stockholm möter Linköping och det, matchen är i Linköping, då är chansen större att Linköping vinner och tvärtom. Därför att hemmapubliken finns med. Och på samma sätt är det, vi vill ha ett godkännande. Vi tittar på Gud och säger liksom, är jag okej? Okay? Och Gud säger, du är alltid accepterad. Alltid accepterad. Varför? Därför att du är i min son. Och han är, hans gärning, om man säger så, på korset, blev godkänd. Och därför är han accepterad för alltid. Och vi är i honom. Vi är alltid accepterade. Vi behöver inte ens tänka den tanken. Även om jag har begått 1 miljon synder den här dagen, så är jag lika accepterad i hans ögon. Men det betyder inte att mina gärningar är godkända av Gud. Och säger, åh, fantastiskt! Underbart att du syndade hela dagen lång här. Och gjorde tokiga, galna beslut. Det är precis det jag vill. Så att jag kan ge dig mera nåd. Inte alls. Du skördar vad du sår. Det är en princip som Gud har lagt ner i våra hjärtan. Men, eller lagt ner i det här livet. Men vi vill bli godkända. Ingen vill bli utlämnad. Och frågan är, vem är det vi vill bli godkända av? Först och främst av Gud. Om jag vet att Gud är för mig, vem kan då vara emot mig? Hela den här världen kan vara det, men de förmår ingenting. Och det är det som är så fantastiskt. Att ha Gud på sin sida. Vi är alltid hemmamatch. Vi är alltid hemmamatch. Gud är alltid på läktaren och hejar på oss i det vi gör. Och lagivrarna här, de ville exkludera alla de som inte följde de här reglerna som de hade satt upp och levde upp till deras lista, så att säga. Och i vers 19 här står det att Paulus bar de här troende med sig ungefär som en havande kvinna. Han säger här att han har fött dem, men att han har jobbat, det har varit en smärtfull process för att Kristus ska ta form i dem. Så där är lärjungaskapet. Vi föds på nytt en gång för alla. Vi är accepterade i honom en gång för alla. Men lärjungaskapet, att jag blir avskild till honom på område efter område och följer honom och på det sättet får hans godkännande också. Att jag vandrar värdigt den kallelse som jag har fått. Och så är det med det kristna livet, att antingen går vi framåt eller går vi bakåt. Vi kan inte parkera oss någonstans. Vi tror där, liksom, jag har vandrat med Herren i 10 år. Gått ut på bibelskolan, det räcker. Jag parkerar mig här liksom. Jag bara stänger av motorn och drar åt handbromsen. Men när vi parkerar, då går vi alltid bakåt. Vi behöver gå framåt. Och lagiskhet för oss aldrig framåt. Aldrig. Lagiskhet är som en kall spann vatten som man får över sig på det här sättet. Vi har en relation med Jesus, den brinner. Så kommer lagiskheten, en hink med iskallt vatten som någon häller över. Man blir stel som en pinne. Och på det sättet gör lagiskheten det här liksom att det är inte det att de lagiska människorna inte har rätt i sig. De har ofta rätt liksom att ja, Bibeln säger det, du ska göra det. Men det förstör en relation på det sättet när det är de här reglerna och sakerna som vi tror är det som gör att vi blir godkända av Gud. Godkända av Gud blir vi genom att vi lever i den här relationen med honom och lär känna honom mer och mer. Så vi är alla dragna till relationer. Vi är sociala individer, eller hur? Det är helt otroligt när man ser människor. Det finns så kallade ensamvargar som av någon anledning låser in sig och inte umgås med folk. Men de är ganska få, även de människorna, de har någon slags längtan efter att ha någon slags gemenskap i alla fall. Vi har alla behov av att vara älskade i de här relationerna. Och äkta kärlek kommer att påverka ett liv för evigt. Och i många fall löser det upp de flesta knutar och problem. Och en person relativt nyligen som hade en massa problem i olika sammanhang. Och jag visste att de problemen inte var de problemen som de trodde att det var. Men det ville de inte lyssna på, givetvis. Men jag tänkte så här att i miniatyrformat så är det så att när vi har en relation, jag menar inte nödvändigtvis endast en man-kvinnorelation på det sättet, liksom äktenskaplig eller pojkvän-flickvän, men liksom även en vänskapsrelation där jag på riktigt känner mig älskad, uppskattad och högt värderad. Att detta löser upp så många knutar i människors liv. Vi pratade förut här om diagnoser. Människor är blixtsnabba idag med att skriva, ställa diagnoser på människor, ge dem mediciner och sedan bara säga problem, 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 du är si, du är så. Men vad är det egentligen som ligger till grunden för många problem? Därför att vi har inte ens, vi förnekar till och med den första och största och viktigaste relationen som en människa har, nämligen med sin skapare. Vi förnekar att han ens finns. Okej, hur ska jag då kunna må bra om jag förnekar vårat allra största och mest grundläggande behov, nämligen att ha en relation med våran skapare. Jag tänkte just på det, hur viktigt det är att leva i en relation med honom. Och när vi gör det så händer det verkligen saker. Och det var det som Paulus sa till dem här, att lösningen är att vi går framåt. Kom ihåg din tidigare glädje och kom ihåg ditt framtida mål. Att bli omformad till hans avbild, att bli lik honom, det är målet. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du vill välsigna dem för våra hjärtan. I ditt namn. Amen.
Amen.